As I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow.
I Vetenskapsradion Historia idag ska vi blicka upp mot vår närmaste himlakropp, månen. Det har gått exakt 50 år sedan människan senast satte sin fot där i samband med Apollo 17-expeditionen i december 1972. Men nu är vi så smått på väg igen genom det nya Artemis-programmet som i detta nu har en rymdkapsel som cirklat runt månen. Vi ska i programmet prata om månens betydelse för oss människor genom historien. Men vi börjar med en historisk exposé signerad Urban Björstadius om vår mångtusenåriga längtan att ta oss till månen.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ja, som är så mycket annat så kan människans dröm om att resa till månen spåras åtminstone tillbaka till antikens Grekland. Den mytologiska Daidalos lär ju ha tillverkat vingar åt sig och sin son Ikaros, men till rymden kom de aldrig. Ikaros flög för nära solen så att vaxet i vingarna smälte och han störtade. Bättre lycka hade huvudpersonerna i Lukianos berättelse En sann historia, nåja, som har kallats världens första science fiction-berättelse. Under en storm så blåser deras fartyg till månen där de bland mycket annat blir inblandade i ett krig mellan månfolket och solfolket. Och så där fortsätter det sedan med den ena berättelsen efter den andra. I början av 1600-talet så publicerades Francis Goodwins bok Mannen i månen där han bland annat skriver om hur människor påverkas allt mindre av gravitationen ju längre bort från jorden de kommer. Några år senare så kom Cyrano de Bergeracs böcker Resa till månen och Resa till solen. Men det dröjde fram till 1800-talet innan månberättelserna kom att handla mer om science än om fiction. Jules Vernes Från jorden till månen beskrev förutseende 100 år innan Apollo-programmet hur en besättning på 3 man skjuts upp i en projektil från Florida i USA. I H.G. Wells bok Första männen på månen från 1901 och i Georges Méliès stumfilm Resan till månen från året därpå så beskrivs månresor på ett minst sagt fantasifullt sätt, medan Tintins äventyr i månen tur och retur återigen beskrivs på ett tekniskt och vetenskapligt trovärdigt sätt.
Här är då XFLR-6, vår atomdrivna raket.
Säg nu bara inte att du har tänkt att vi ska till månen i den mackapären.
Nej, kapten, det här är en provraket.
Men allt var naturligtvis gissningar. För ingen visste ju ännu om, när eller i så fall hur människan faktiskt skulle lyckas ta sig till månen. Men kapplöpningen hade startat och 1957 så kunde radioamatörer höra ett nytt ljud från rymden. Det var den första satelliten, den sovjetiska Sputnik 1, som slog världen med häpnad. Och sedan gick det snabbt. 1961 så blev den ryske kosmonauten Gagarin den första människan i rymden. Och 1963 så skickades den första kvinnan upp.
Dagens rymdhändelse.
Den nya himmelska systern, så kallas hon nu i Sovjetunionen, har tecknamnet Chaika, måsen, medan hennes rymdpartner har namnet Jastreb, höken. Hon sägs vara mycket vacker och har mörka ögonbryn och ett mörka ögon och ett skälmskt leende. Vi hör här hennes röst i hälsningen till partiet och Khrushchev.
1965 så genomfördes den första rymdpromenaden.
Det var överstlöjtnant Alexej Leonov som klockan 9.30 svensk tid i sin specialutrustade rymddräkt och med en andningsapparat på ryggen lämnade rymdskeppet för att under vistelsen i rymden på egen hand utföra en del planerade observationer och experiment. Under sin utflykt i rymden, som sändes i den ryska televisionen, var Leonov av allt att döma i kontakt med rymdskeppet via ett rep.
Rymddräkten har vi just hört beskrivas. Det är alltså den typ som har förekommit ända sedan Jules Vernes tid i science fiction-skildringar. Det är en tät uppblåst dräkt med hjälm, syrebehållare på ryggen och naturligtvis telefonförbindelse in till kamraten i kapseln.
Idel sovjetiska rymdframgångar alltså, men ändå var det två amerikaner, Neil Armstrong och Edwin Aldrin, som 1969 blev de första människorna att sätta sina fötter på månen. Och som Armstrong sa, så var det ju kanske ett litet steg för en människa, men ett stort steg för mänskligheten.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Sen tog det stopp, lika hastigt som det en gång började. I december 1972, för exakt 50 år sedan, så landade Apollo 17 på månen. Den sjätte och hittills sista gången som människor har befunnit sig där.
As I step off at the surface at Torres Litoral, I'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all those who made it possible. That's beautiful. This has got to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you.
Men historien tar inte slut där. Nu, 50 år efter Apollo-projektet, så tar mänskligheten återigen ett nytt steg i utforskandet av månen och rymden. I november så sköts den obemannade rymdfarkosten Artemis 1 upp. Och den ska följas av den bemannade Artemis 2 och sedan av Artemis 3 som återigen ska sätta människor på månen. Uppdraget den här gången, att etablera en rymdstation för att träna inför nästa utmaning, att skicka människor till Mars.
3, 2, 1, boosters in ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Urban Bjørstadius som tecknade historien om vår långa längtan till månen. Och det här är alltså Vetenskapsradion Historia som med anledning av att det nu gått exakt 50 år sedan människan senast satte sin fot på månen vill fördjupa oss i månens betydelse för oss människor genom historien. Jonathan Lindström, du är arkeolog men också amatörastronom, bland annat författare till barn- eller familjeboken Till månen. Vad har du för relation till den här jubilerande månexpeditionen Apollo 17? Minns du var ju med där för 50 år sedan.
Ja, då kan jag berätta att det här var liksom det sista roliga som hände i världshistorien och i mitt liv, höll jag på att säga. För att året efter så kom ju oljekrisen, ja, då, som en del minns, och jag hamnade i puberteten och började på högstadiet. Så att det blev rätt tufft. Mm. Så att det här är liksom den sista fläkten av framstegsoptimismen.
Precis.
Den barnsliga förtjusningen i att allt kan hända, allt kommer hända.
Mm, mm. Men nu som vi har hört så är vi på väg tillbaka igen, så det kanske finns en ny ljus framtid då. Bland annat då speglat i de här månexpeditionerna, Artemis-programmet.
Ja, men det är ju lite kul, och samtidigt så nu är jag ju en äldre man och har blivit lite luttrad, så att det blir inte riktigt samma sak som, alltså jag var ju med vid första månlandningen till och med, eller med och med, jag satt framför tvn då och förstörde tittandet för mina stora systrar och mina föräldrar eftersom jag frågade om allting hela tiden och pekade. Det var ju en ganska otydliga bilder då från sommaren 69 i juli då, en väldigt, väldigt tidig morgon. Mm. Som det här direkt sändes. Så att jag hoppas att det sitter små snoriga ungar och pubertetsyngel och följer det här nu. Ja. Och de önskar jag all glädje och förtjusning kring det här.
Mm. För det är ju stort förstås, det här med månen. Och vi ska prata om vår mänskligheten, som man säger, ständiga fascination för den här närmsta av alla våra himlakroppar. Jag bara tänker på det här namnet som man har valt på det här senaste projektet, Artemis-programmet. Jag har förstått, det är väl jaktens gudinna men också mångudinna, jämfört med Apollo-programmet som det hette tidigare. Och jag tänker på att Apollon var väl solgud snarare. Hur fick man ihop det där?
Han far ju med budskap och grejer och sånt där, lite som Hermes. Han påminner lite grann om honom i vissa situationer i alla fall. Så att,
och vad det gäller just namn i din bok som du skrev för ett antal år sedan, det är ju en barnbok får man kanske kalla den för, men vuxna har också stor behållning av den, Till månen. Där finns det i slutet en karta och där ser man de här Apollo-expeditionernas landningsplatser. Men man ser också de här stora fläckarna som ju vi alla kan se när vi blickar upp mot en fullmåne. Och som ju har de här fantasieggande namnen, alltså Lugnets hav, Stillhetens, alltså sådana här.
Klarhetens hav.
Trodde man att det var hav, verkligen?
Jo, det har man säkert gjort. Ja. Så trodde man ju till en början även när det gäller Mars fläckar. Men det är ju inte det som är, vad ska jag säga, standard när det gäller föreställningen om månens fläckar. Utan de har istället, alltså om vi går tillbaka till nordisk forntid, då får du tänka dig vinterkvällar och du befinner dig i en liten bondstuga eller jägarhydda någonstans i skogarna vid någon liten sjö. Det finns ingenting att titta på. Du har brasan och den är rätt mysig att sitta och stirra in i. Men går du ut och pinkar på kvällen eller tar en liten promenad, då är det i princip bara månen, förutom då stjärnbilderna då, eller stjärnfigurationerna ska vi säga, som finns där. Och det är självklart att fläckarna då stimulerar fantasin. Och därför så finns det då en mängd olika berättelser om de här fläckarna från olika delar av världen, men även här i Norden.
Mm. Vad har vi trott tidigare då att det har varit för något?
Då måste jag berätta om min gamla farfaster Lydia.
Mm.
Och hon berättade för mig hur månen fick sina fläckar. Och det var så här att en kväll så gick två tjuvar iväg för att stjäla skinka i en visthusbod. Och när de gick där på vägen så lyste månen, som då inte hade några fläckar, så oerhört starkt och lyste upp hela landskapet. Så att de här tjuvarna, de var väldigt rädda för att bli upptäckta. Och därför gjorde de det enda logiska. De sprang hem, hämtade en kärpyts och en väldigt, väldigt lång stege. Och sen så reste de upp stegen då mot månen och började klättra upp då med kärpytsen mellan sig. På något sätt så lyckades de klättra bredvid varandra då, och så hade de kärpytsen mellan sig. Och gissa vem som upptäckte dem.
Ja, det är bonden kanske eller någon.
Nej, Gud.
Oj!
Ja, och han tänkte, så där får man inte hålla på, utan han lyfter upp hela gänget då, de båda tjuvarna och deras kärpyts, och placerar dem på månen. Och det är det vi kan se än idag, de två tjuvarna på varsin sida månen, åtminstone till höger då, kan man se de här benen på tjuven då som hänger ner. Det är ganska tydligt faktiskt. Och sen är det något blurr i mitten och det är kärpytsen.
Mm-hmm.
Så det berättade farfaster Lydia för mig då för ett halvsekel sedan. Då.
Men vad menar du? Är det här kanske en uråldrig nordisk uppfattning om månens fläckar?
Nu tar jag i lite grann här, men det finns en grundidé här som jag tror stämmer faktiskt. Och det är att den här historien fanns nästan ordagrant upptäckta i en tysk bok utav skolinspektör Karl Rosvorm, som upptecknade gamla sägner i Estland. Men den hade hon inte sett, utan hon har ju naturligtvis hört den här berättas, och han hade hört den på samma sätt och nedtecknat den redan på 1800-talet. Men det roliga är, om vi går tillbaka till 1200-talet, så sitter det en kille på Island som heter Snorre Sturlason och berättar vitt och brett om gamla fornordiska myter. Och då berättar han om syskonen Bil och Juke som bär en spann emellan sig och som man kan se på månen.
Mm.
Och man kan se dem än idag, säger han då. Så han syftar naturligtvis på fläckarna där. Mm. Så där har du tekniskt samma historia. Det är alltså två människofigurer som bär en spann emellan sig.
Mm.
Och hoppar du ännu längre tillbaka, och nu är det lite svajigt, men om du tittar på bronsålderns hällristningar i Sverige som ligger ungefär kring 1400 före Kristus, äldre bronsålder, då finns det på flera ställen så finns det cirkelfigurer med två små gubbar som är inristade i den här lilla cirkelfiguren. Och dessutom så kan det vara något grejs emellan dem då, någonting som de hjälps åt att bära på eller någonting sånt. Så att där tror jag att vi faktiskt ser spåren av den här föreställningen, att den är riktigt, riktigt gammal.
Mm-hmm.
Och det jag kan glädja radiolyssnarna med nu, det är att nu har ni hört den här historien muntligen. Och det innebär att ni är en del av den muntliga kedjan som går tillbaka minst 3400 år och säkert mycket, mycket längre tillbaka.
Mm. Varför månen har sina fläckar helt enkelt. En spann med kära till exempel, som har tappats där.
Just det, och två tjuvar som vid det här laget borde vara ganska olyckliga.
Men om vi ska höja blicken då till fullmånen, om du ska liksom på något sätt försöka beskriva vad månen har betytt, om vi ska koncentrera oss kanske då på svensk kulturhistoria,
eller nordisk skulle jag säga, ja.
Alltså man pratar ju ofta, och kanske oftare har jag fått uppfattningen om solens betydelse,
men solgudar, det här,
men månen.
Nu hetsar jag upp mig nästan till aggressivitet här, därför att det är så här att ända sedan 1800-talets filologiska arbeten där man bland annat då Max Müller, en filolog som studerade gamla källor och som rekonstruerade någon sorts arisk solreligion, så har det funnits ett överdrivet intresse för solen, och man har tolkat in solen i varenda cirkelfigur man hittar på hällristningar och bildstenar. Och det här var otroligt utbrett. Och nu ska jag absolut inte beskylla mina kollegor bland arkeologerna för att vara lika knasiga. Men det finns en liten snedvridning att man lyfter fram solen hela tiden och pratar om att solen är det som betyder någonting. Att det fanns en solreligion under bronsåldern, finns det vissa som hävdar. Och det tror jag inte alls stämmer. Därför att det här är någonting som är extremt ovanligt. Vi har ju Knaton då som diggade solen ner i Egypten. Men det man glömmer hela tiden, det är att månen är minst lika betydelsefull. Mm. Och går du till de gamla skapelseberättelserna, nordiska då, i Völuspa bland annat då, Völvans spådom, då berättas det hur sol och måne skapas. De nämns liksom i par, och hur de placeras på himlen, och man ordnar upp kosmos efter en inledande liten röra. Och sen är de där som tidsmätare. Mm. Och sen så handlar då Ragnaröks historierna om hur man har ju fångat in Fenrisulven. Du vet, Tyr offrade sin hand.
Ja.
Och på det sättet fjättrade man honom. Men Fenrisulven kommer ju lös, och vad är det han gör, det första han gör? Jo, han slukar sol och måne.
Mm.
Därför att det är de som håller liksom universum igång. Det är de som mäter tiden och så vidare. Mm. Så att på det sättet, kalendariskt.
Ja, men är det i första hand då i kalendariska funktioner som månen har spelat störst roll kanske för vår del?
Ja, alltså rent praktiskt så är det detta då. Att med hjälp av månen i kombination med solen så har man kunnat hålla reda på tiden.
Mm. Månader förstås, halvmånader och så vidare. Ja.
Ja, precis. Det enkla är då att du följer månmånaden då, 29,5 dygn då, från nymåne till nymåne. Mm. Och vid fullmåne då, mitt i månaden, det är då du har det häftigaste partyljuset. Så det är då man har sina blot.
Mm.
Höstblotet, vinterblotet, vårblotet och sommarblotet som är lite sämre känt då. Och det skedde alltid vid fullmåne. Och det här var lite besvärligt då, eftersom månen skevar lite i förhållande till solåret. Därför att solåret är det viktigaste, därför att det följer årstiderna, så att du ska ägna åt jordbruket bland annat enligt årstiderna. Men alla sociala möten och överenskommelser, de sker ju vid fullmåne när man har kult och blot och ting och annat. Då. Du har ju distinget i Uppsala, det skedde vid fullmåne bland annat. Då. Så att då fanns det då lagmän och andra höjdare och hövdingar då, som fick hålla reda på det här och förutsäga då och då infaller fullmåne och de här olika månaderna. Men sen finns det också det som är lite knasigare så här i efterhand, och det är att det fanns alltså väldigt starka föreställningar kring kraften hos månen.
Mm.
Då finns det idéer även i gammal folktradition då, att man ska så och påbörja saker under nymåne. Och det här gällde även politiska projekt. Julius Caesar berättar om germanska matronor som alltså hade väldigt stor makt och som sa att nej, nu får vi inte starta ett krigståg därför att månen är nedan, utan vi måste vänta tills den är ny och så vidare. Så att det här hade politisk betydelse också då. Och sen då har vi nedan, då man ska hugga ner träd och stoppa sånt som ska utrota ogräs och sådana saker.
Jättemycket i deras, alltså fornmänniskorna som man får säga så lite slarvigt, deras liv som styrdes helt enkelt av månens olika faser.
Ja absolut. Och det som är väldigt, väldigt tydligt i det arkeologiska bildmaterialet från bronsåldern, det är tvillinggudarna. Och då är det germanska namnen på dem var Horsa och Hengist, hästen och hingsten. Därför att de här gudarna, de kunde uppträda i hästgestalt och de galopperade över himlen och de hade till uppgift bland annat då att rädda människor i sjönöd. Och de, när de avbildas uppe i Norden, då är det nästan alltid med yxor som ser ut som månskäror.
Mm.
Så att troligtvis de här gubbarna som vi ser på avbildade på hällristningarna i månskivan, då, i cirkeln, det är ny och nedan, tvillinggudarna som står där uppe på månen. Så att på det sättet så har de en väldigt viktig funktion. Och då får man föreställa sig att den ena tvillingen då, på nysidan, vad blir det? Det blir på höger sida på månen, den som man ser på kvällshimlen när månen är ny. Han har att göra med fruktbarhet och det växande, medan den andra då, brorsan då, på nedansidan som man ser i gryningen när månen är på väg bort då, han har med det förgörande, han kanske är en duktig krigare eller någonting sånt där, han som saboterar och förstör. Så, och det här är någonting som alla gudar i alla tider har haft som grundfunktioner, fruktbarhet och att döda, alltså makten att döda. Så att allt det här, det finns en logik i galenskapen hela tiden. Och det här är underbart att se hur de här mönstren dyker upp om och om igen genom hela historien. För det här fortsätter på bildstenarna under järnåldern, då ser vi de här gubbarna också. Med, eller ett par hästar med månskärehorn till exempel. As I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow.
Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi pratar med Jonathan Lindström, arkeolog och hobbyastronom, med anledning av att det har gått 50 år sedan människan senast satte foten på månen. Snart är vi kanske där igen. Du pratade ju, Jonathan, om detta med månens olika faser och kraften i månen och i månljuset. Det verkar ju som att det har spelat en stor roll för oss. Du berättade i början också om att det var det enda roliga man hade kanske förr i tiden. Lite
och titta på månen.
Och titta på månen, man går ut och tar den här promenaden eller gör någonting annat och blickar uppåt. Men alltså, det verkar ha funnits väldigt mycket föreställningar om just vad månljuset och fullmånen och sådär har för inverkan på oss. Jag tänker på varulvar och man pratar om att personer blir mångalna. Vad har du som arkeolog, kulturvetare liksom för tankar om det där? Vad det är som gör att vi har trott att månen är en så stark kraft?
Som jag förstår, rätt nyligen så kom det en undersökning från Finland som tyckte sig se en koppling mellan mänskligt beteende och månens faser. Men sen har jag pratat med forskare på psykologiska institutionen som säger att varje gång det dyker upp den här typen av studier, då visar det sig att man gör en stort upplagd undersökning då och frågar folk hur kände du dig det och det datumet och så vidare. Eller man samlar in uppgifter om trafikolyckor under olika delar av månmånaden och så vidare. Och så försöker man hitta samband. Och då finns det en väldigt besvärlig felkälla. Och det är att en forskare som lägger ner väldigt mycket arbete på att samla in det här materialet, de ska i princip ha sina frågor klara redan från början. Nämligen, nu ska jag leta efter om det finns ett ökat antal frontalkrockar under fullmåne. Mm. Och när de då gör undersökningen så kanske det visar sig då att det inte finns en sån ökad olycksrisk då kring fullmåne. Och då tänker de, ja, men det kanske finns någonting där de sladdar eller någonting sånt där, eller skadar strålkastaren eller någonting sånt där. Och så letar man. Och till slut så kan man, ju längre man letar, desto större är chansen att du hittar någon form av topp. Men då är den med största sannolikhet slumpmässig. Och så presenterar man det som ett resultat.
Mm. Det låter så... på dig och på dina informatörer som att det här påståendet att vi skulle bli, att vissa av oss skulle bli mångalna, det har inte så mycket fog för sig.
Alltså när man ser på det, tar ett helhetsgrepp, och då kommer säkert någon säga, ja, men det finns en undersökning som faktiskt visar detta. Men när man gör de här metastudierna, då försvinner väldigt mycket av de här effekterna. Men, nu ska jag visa min mänskliga sida. Jag tycker att det är helt okej att för privatpersoner och individer att känna precis vad de vill.
Ja, det är nog många som har den erfarenheten. De tycker sig ha svårare att sova under månens faser. Kanske typiskt fullmåne föreställer mig, eller vad det nu kan vara. Att man på ett eller annat sätt känner att man påverkas.
Ja. Och då säger jag att fine, ni får jättegärna ha problem, sömnproblem kopplade till fullmåne. Det är klart att jag inte vill att ni ska ha det, men alltså, alla är vi individer och alla kan vi fastna för olika saker på det sättet. Men jag tror inte att det finns någon gemensam kraft, alltså att det finns någon myskokraft från månen just i ljuset eller någonting som
nej,
gör
inte
detta.
Inte ljuset, men det finns ju förstås en mystisk kraft. Jag tänker på tidvattnet till exempel. Månen är ju en stark dragningskraft på jorden om inte annat och påverkar till exempel vattnet på vår planet.
Ja, och det där är väldigt roligt. Därför att, men då har du ju det här problemet att den drar ju dig lika mycket som i omgivningen, så att allting tar ut vartannat, så att du märker egentligen inte av dragningskraften. Men däremot så tycker jag någonting som är jättespännande, det är synen på tidvatten genom historien. Och det är inte alls så självklart att forntidens människor kopplade den till månen. Jag tror att Pythias, den här franske greken, alltså en grekisk handelsfarare från Marseille, Massilia, en grekisk koloni då, på 300-talet, slutet av 300-talet före Kristus. Han tog ju båten, eller om man möjligen korsade kontinenten, men sen tog han båten och besökte England och kanske också västra Skandinavien. Och återberättade fantastiska saker som till exempel att långt där uppe i norr så tröskar man inomhus. Och det här kunde ju folk inte, de senare antika skribenter, det där tror vi inte på. Det låter fullständigt absurt. Men han berättade också om tidvattnet som var väldigt tydligt kring Engelska kanalen. Och det kan vara han som är åtminstone en av de första som talar om att det kan ha med månen att göra.
Men som du säger, egentligen hade man ganska dålig koll under forntiden. Även om då de gamla grekerna kan ha haft någon sorts koll på att det var just månens kraft som orsakade det här med tidvattnet. Ja. Som ju ändå var ett faktum man kände till. Inte bara då där det var som allra tydligast, till exempel i Engelska kanalen, utan överallt.
Man ska inte underskatta forntidsmän. Människans förmåga till praktiska insikter och praktiska redskap. Hon klarade oerhört mycket utan den här extra utrustningen som vi konkar runt på hela tiden. Och då är frågan, fanns det ett praktiskt behov av att känna till variationerna över hela månaden då? Och det kan ha varit lite olika, så jag tror säkert att man har förstått att månen hade med saken att göra i vissa fall. Men ofta så räckte det med att bara känna till att tidvattnet försköts då varje dygn och inträffade med jämna mellanrum. Mm. Så att det där tidvattnet har en lång historia av månens påverkan också på det sättet. Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
Vi har pratat mycket om månens inverkan på haven och lyssnar förstås därför på Moon River. Men Jonathan Lindström, alltså arkeolog och hobbyastronom, när vi nu pratar om månen. Vi har ju pratat om detta, eller du nämnde mycket om forntida civilisationers förhållande till både då solen och månen. Det verkar också som att det har funnits, och jag vet inte om det är fallet i vår del av världen, någon sorts könslig uppdelning mellan solen och månen, att det är solgudar och mångudinnor. Stämmer det där? Är det liksom så att månen är väldigt feminint kodat?
Alltså, mitt intryck är att det här varierar lite olika, och du kan hitta inom samma kulturområde så kan du hitta olika könsbestämningar på sol och måne. Och väldigt ofta är det också så att sol och måne är extremt passiva, det vill säga de är ting som om du tar det till exempel Kalevala-eposet då, det finska som då är lite tillrättalagt då på 1800-talet, men där finns det historier om sol och måne, hur Pocha-häxan, den här otäcka kvinnan, stuvar undan sol och måne, och Väinämöinen och Ilmarinen, smeden, de försöker då rädda världen. Och då handlar det mer om att Ilmarinen gör ett försök att smida en sol och måne i olika metaller och hänga upp i trädtopparna, och det funkar inte så bra. Så till slut så lyckas man få loss dem. Då är de mer accessoarer till de här hjältarna som springer runt och gudarna som springer runt och bråkar. Mm.
Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Jonathan Lindström, du har fått prata mycket då i egenskap här nu av arkeolog förstås. Vi har pratat om månens kulturhistoria, men för att återvända till det här 50-årsjubileet för när människan senast satte sin fot på månen då. Jag måste bara fråga, vad kan man ha tänkt om möjligheten att åka till månen? Urban Bestadius pratade ju i början om tidiga teorier, men vad är din bild av vad äldre tiders människor kan ha föreställt sig om möjligheten att ta sig dit?
Det finns en inspiration, alltså nu ska man inte hitta naturliga funktionella förklaringar till allting, men det som är gemensamt för väldigt många folkloristiska upptäckningar, alltså kring föreställningar om himlen och världen i stort, det är bland annat bland de finsk-ugriska folken och även bland nordborna och så vidare, det är det här att en inspiration som finns där, det är flyttfåglar. Mm. Därför att de har en tendens att väcka uppmärksamhet. De dyker upp på vårkanten, var någonstans ifrån, varifrån kan man fråga sig. De är lusiga, de är magra och eländiga, och sen så äter de upp sig och blir feta, glada hägrar oss. Om de nu flyttar.
Ibland gör de det. Tranor kanske är den bättre exempel.
Vi håller oss till tranor, därför att det är de jag är mest förtjust i. Men de tranorna, de även i sitt sätt då, alltså de är ju jättemärkliga dansare och som ornitologer säger, de kan hitta på precis vad som helst. De är hur vackra och fascinerande ändå. Liksom. Alltså de skulle göra succé på discogolvet. Ja. Alltså hur de än rör sig så blir det bra. Och de här flyttningarna har inspirerat väldigt mycket den här idén om att de här fåglarna tar med sig de dödas själar och far iväg till ett dödsrike någonstans. Så att de far långt, långt bort. Så att det här är en lite spekulativ. Alltså, det är helt klart att tranorna betyder mycket. De finns på bildstenar och de finns i dödsrikets scener och så vidare under järnåldern. Och du hittar dem på hällristningar från bronsåldern, där man kan se hur tranorna flyger upp bland stjärnorna då. Alltså det är fantastiskt fina bilder som är ganska svåra att tolka på ett annat sätt. Så att om jag får gissa när det gäller just månen då, förutom att man placerar då tvillinggudarna där så att det pågår en oavbruten gudatrafik till och från månen då när de ger sig ut i världen och hjälper folk i sjönöd och så vidare, så kan jag tänka mig att en och annan människa rent mytiskt då har fått fara upp till månen och framförallt till stjärnorna med tranhjälp helt enkelt.
Suttit på en tranrygg kanske och flugit upp till månen helt enkelt. Ja.
Eller kanske lånat en fågeldräkt. Du har ju väldigt många historier. Smeden Völen som snickrar ihop en egen fågeldräkt då. Och flyr med avskurna hälsenor. Eller Freja som har en falkham som hon lånar ut kors och tvärs.
Det låter mer praktiskt.
Så att kanske ska man tänka sig, den första astronauten i Norden flög iväg i trangestalt upp mot himlavalvet.
Vad det gäller vår egen tids astronauter nu var det ju dockor i den här rymdsonden som skickar upp nu precis, men planen är förstås att sätta människor igen i de här raketerna och sonderna som kanske då ska landa inom en inte alltför avlägsen framtid på månen igen. Men du berättade ju i början om din egen ungdomliga fascination för de här månresorna. Det verkar som du liksom har haft en väldigt liksom mänsklig och nära relation nästan till de här 60- och 70-talets astronauter.
När jag gjorde min månbok då, som en sorts familjebok då, som vänder sig både till barn och föräldrar, vid 50-årsjubileet för den första månlandningen, då tog jag fasta framförallt på Buzz Aldrin.
Nummer två.
Nummer två. Och det som, och jag läste hans självbiografier och om honom och så vidare, och det är det här. Jag vet att jag tog del av det när jag själv var småbarnsförälder, hur han själv då trodde att han skulle få gå ut först på månen och sen får han veta att det inte passar därför att han är lite för snackig. Jag vet inte om du känner till det där problemet. Men Neil Armstrong är ju den perfekta officeren. Han är ju in till tråkighet, tyst och liksom kortfattad. Ja. Och hur cool som helst då i svåra situationer när han var uppe i en Gemini-kapsel och den började rotera för fullt och han fixar biffen och under träning och så vidare. Buzz Aldrin är väldigt begåvad. Han hittar på olika tekniska lösningar. Men det är någonting med att han är lite för mycket i sättet. Och därför väljer man att låta honom vara tvåa. Och han blir förtvivlad över detta. Men finner sig i detta ändå, trots allt. Han får ju åka till månen, det är ändå en ganska trevlig grej. Men då ringer pappa, som är gammal officer, och säger: om du inte får gå ut som nummer ett på månen så ska du inte följa med. och Buzz Aldrin säger: nej, men snälla pappa, det är väl okej om jag kommer ut som två. Nej, nu ringer jag dina chefer och reder ut det här. Nej pappa, gör inte det. Och så gör gubben det ändå. Och av någon anledning så ignoreras han. Och det där, alltså,
en faders kärlek.
Ja. Och det där tycker jag är så fantastiskt liksom. Att vara barn till en pappa som inte ens är nöjd med att man är tvåa på månen. Alltså det ödet. Han fick ju problem själv också. Han kom tillbaka och blev deprimerad. Och det var bland annat det att USAs postverk gav ut ett frimärke med bara Neil Armstrong på. förste mannen på månen. Men vi var ju två, ja. Kunde han utbrista då. Och jag tror att han blev alkoholiserad en tid också och lyckades ta sig ur detta så småningom. Och sen den lyckliga slutet på historien, det är att hans barn har sagt att han var en bra pappa.
Ja.
Och nu blir jag nästan tårig.
Ja, det blir jag med. Ja,
ja. Ja.
Men det verkar ju som att det var ett väldigt, vet jag, dubbeläggat svärd kanske att vara astronaut, att få vara en av de här få utvalda som faktiskt har satt sin fot på månen. Alltså säkert en fantastisk känsla antar jag, men också en ganska tung börda att bära för många.
Ja, om vi går till sista utfärden då, så en av astronauterna är ju fortfarande i livet och det är den här Schmidt som var geolog. Han var inte militär i första hand eller flygpilot då, utan han var geolog, och det är ju väldigt bra om man kan få upp vetenskapsmän till månen. Men han har tyvärr visat sig då nu hemma på planeten Jorden utvecklas till en fullfjädrad klimatskeptiker som hävdar att de här klimatförändringarna är ganska oförärliga. De har naturliga orsaker, utan han menar att man sprider det, att det är regeringarna som sprider detta för att kunna kontrollera medborgarna på ett mycket hårdare sätt. Och, alltså han är konspirationsteoretiker på det sättet. Och i det fallet så tycker jag att det är lite rätt åt honom att det finns konspiratörer som hävdar att månresorna är bluff.
Det om månens både astronomi och kulturhistoria. Den som har berättat är Jonathan Lindström, arkeolog och amatörastronom. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack så mycket.
Och för att avsluta dagens Vetenskapsradion Historia på samma spår om konspirationsteorier, myter och alternativa fakta när det gäller våra himlakroppar, så vill vi uppmärksamma historikern Lisa Svanfeldt Winters forskning om historiken bakom teorierna om en platt jord. Vi har ju i dagens program mest pratat om månen med anledning av att det alltså gått 50 år sedan människan senast satte sin fot där. Men på samma sätt som månlandningarna alltså beskylls för att vara sinnrika konspirationer och lögner, finns det ju numera många som menar att vår egen himlakropp, jorden, inte är sfärisk utan platt. 2018 meddelade marknadsundersökningsföretaget YouGov att så många som en tredjedel av dagens unga amerikaner inte trodde att jorden var en sfärisk himlakropp. Och på YouTube finns numera mängder av människor som vill basunera ut budskapet att jorden är platt.
When I came across a Math Powerland video on YouTube and he uttered the words flat earth, not in ridicule but in the same context as we're talking about today, it immediately was a eureka moment. I mean, I literally went and woke my wife up and told her that the earth was flat.
Historikern Lisa Svanfeldt Winter vid Stockholms universitet har undersökt plattjordarnas historiska rötter och undersöker plattjordsdebatten som blossade upp i Storbritannien under 1800-talet och hur man då, liksom nu, ville använda förment vetenskapliga argument för sin sak, att bevisa att jorden var platt. Samuel Rowbotham, eller Parallax som han kallade sig, var plattjordens främste förespråkare som lanserade sina teorier 1849 i en pamflett som senare skulle bli boken Earth is not a globe.
1800-talet är en tid när det kommer ganska, det händer mycket i vetenskapen, röntgenstrålen och telegrafen och så vidare. Så det finns mycket som man inte kan se, men som då vetenskapen föreslår att finns. Så det är mycket som händer och det är mycket som man kanske kan börja tänka sig att kanske är annorlunda. Och så är det ju också en tid när det finns väldigt mycket folkrörelser och väldigt mycket mera tidningar, så att idéer börjar spridas väldigt mycket. Så det finns liksom också både utbud och efterfrågan efter ganska mycket olika idéer. Mm. Så jag tänker väl att det platsar liksom i en sån kontext.
Mm. Vad tror du då? Vill Samuel i första hand kanske bara uppröra vetenskapssamhället, bråka med astronomer, lite mer seriösa astronomer då, och blir kändis kanske, eller är det här en liksom seriös tanke i grund och botten som man har?
Mm, det är väldigt svårt att säga. Om man läser tidningar från den här tiden som rapporterar framförallt om de här föreläsningarna, så är det nog flera tidningar som menar att han inte seriös utan snarare livnär sig på att föra fram sånt här och få ha folk som betalar. Ja, men det verkar som att det är en ganska blandad skara. Vissa tycker att det är roligt eller tycker det är intressant att provocera och vissa verkligen tror på det här. Mm. Men det verkar vara, min uppfattning är att det är en minoritet som är väldigt övertygad över det här.
Precis som idag var 1800-talets plattjordare en brokig skara som hade det gemensamt att de ville utmana den existerande vetenskapen som man ofta tyckte hade blivit alltför krånglig och abstrakt. Förgrundsgestalten Samuel Robotham gjorde egna så kallade experiment i Englands platta träskmarker där han tyckte sig kunna bevisa hur jordytan inte krökte sig utan tycktes vara helt platt. Och idag har de här områdena, Old Bedford River, där experimenten utfördes, kommit att bli närmast heliga platser för plattjordsrörelsen. Historikern Lisa Svanfeldt Winter menar att 1800-talstankarna kommit att betyda en hel del för dagens plattjordare, som med Samuel Robotham fått en ikon, någon som tidigt ifrågasatte den etablerade vetenskapen, som vågade utmana och tänka själv.
Om man googlar på sån här Flat Earth Wiki och deras texter så drar de nog sin egen historia drar de till den här Parallax och hans experiment och just den här kanalen. Mm. Så de beskriver det nog som en viktig del och just liksom den här första kickoffen liksom.
Idag tycks det ändå vara många som attraheras av teorierna om en platt jord. Sannolikt fler än som gjorde det på 1800-talet. Fascinationen tycks stamma ur samma frustration, hävdar historikern Lisa Svanfeldt Winter. Att den etablerade vetenskapen är så komplicerad och att det är lätt att göra egna experiment som tycks kunna motbevisa såväl gravitationen som månlandningarna och att skepp försvinner under horisonten. På internet finns det numera en mängd upprörda röster som försöker ta strid med plattjordarna. Men kanske behövs det också historiker som kan sätta de här teorierna i en historisk kontext och visa var de har sitt ursprung, menar hon.
Ju mer man förstår kontext och ju mer man förstår historien och så vidare så har man ju lättare att göra en egen kritisk överväganden. Så det tycker jag är viktigt. Det var nog många som försökte undvika att bli involverade i hela den här debatten. Men det fanns också en del, framförallt kanske som inte var direkt astronomer, men som kanske var folkbildare och så vidare, som tyckte att det var viktigt i sig att komma med kunskap, liksom den här konventionella kunskapen, som var rädda att det kanske får mera fotfäste om inte allmänheten har tillgång till tillgänglig kunskap som är vetenskapsbaserad.
Precis, och det där är väl också någonting som gäller för vår tid, tänker jag. Huruvida man känner att man själv ska gå i clinch med åsikter som verkar hur galna som helst, eller om man snarare vill stå utanför det. Och många kanske hävdar att man måste kanske ändå ta strid för vetenskapliga teorier och metoder till exempel, även om man också kan anta att man borde tycka att det var självklart. Det liknar rätt mycket ändå det som händer idag, det som hände för 150 år sedan.
Absolut, det finns, man kan nog känna igen ganska många av de här övervägandena som de gör och reaktionerna också. Mm.
Det säger Lisa Svanfeldt Winter, historiker vid Stockholms universitet, som alltså forskar om teorierna om en platt jord på 1800-talet. Och det avslutar det här programmet som ju annars mest handlat om månen. Nästa vecka får du tips om vilka historiska böcker som kanske kunde passa att lägga under julgranen. Missa inte det om du har någon som du tror skulle bli glad för en sån julklapp. Och tills dess, ta chansen och njut av fullmånen den 8 december.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.